Så gott. Hanna Brännström heter jag och jobbar som pastor här i kyrkan. För er som jag inte känner så väl. Men vad fantastiskt med Kamen Ulf Felix. Vilket jobb de gör. Jag tänker på det när vi sjunger den här versen att kom du svage, här får du vila ut. Kom du som sörjer, han ger dig tröst. Det som vi tänker att Jesus gör och det vi är satta till att förvalta och gestalta här på jorden. Hur de på Kamen Ulf Felix får säga att de här barnen kom. Nu kan du vara trygg. Nu blir det bra. Att de får gestalta evangeliet. Det evangeliet som säger att du och jag inte kan rädda oss själva till himlen. Vi kan inte leva ett liv som är så bra att vi når in i himlen. Vi kommer brista, det kommer aldrig räcka. För vi är brustna människor i en syndig värld för att världen blev syndig. Men Gud har nåd. Han vill att du och jag ska lära känna Jesus och få förlåtelse och bli upprättade. Det evangeliet får Lisa och Lars bära i arbetet med Kamen Ulf Felix. Och där får vi på distans vara med och hjälpa de här barna. Det tycker jag känns fantastiskt. Att vi får vara en del i det stora de gör. Vi ber. Jesus, tack att du är Herre. Tack att du är Gud. Att du sitter på tronen och har all makt och all kontroll. Tack att vi får komma inför dig med längtan att få höra vad du vill säga till oss. Med längtan att du i ditt ord ska tala till oss. Kom och säg det du vill säga. Amen. Jag kommer predika lite på temat med Kamen Ulf Felix, fast lite ur en annan synvinkel än vad jag just pratade om. Men jag vill börja och ställa frågan så ni får tänka lite om ni är tävlingsinriktade. Kanske rent av dåliga förlorare. Jag är tävlingsinriktad och ganska dålig förlorare, så jag brukar inte tävla så mycket utan jag håller mest i tävlingarna. Det blir bättre så oftast. Jag träffade en ganska nyligt som jag inte kände igen riktigt. Och han berättade att ja, men vi träffades ju på ALT nere i Malmö när du slog sönder pingisracket. Jaha, okej. Okay. Det är så du kommer ihåg mig. Och ja. Så jag undviker sådana grejer. Men du kanske är en bra förlorare. Men jag funderar faktiskt lite på hur Paulus var. Om han var en dålig förlorare eller om han var tävlingsinriktad eller hur han var. Jag skulle säga att han var väldigt tävlingsinriktad. Av det man kan läsa. Att han ville vara först. Han ville vinna. Kanske han var dålig förlorare, det kan jag nog inte riktigt uttyda. Men när han skriver sina brev, han skriver väldigt många av de breven som är i Nya Testamentet. Då skriver han mycket om att vinna. Om att springa loppet. Om att inte slåss i luften. Utan man ska kämpa. Och när man läser det här så. Ja men, dels så tror jag att han pratar till. De som läste hans brev. Visste vad de här grekiska spelen var. De visste hur hårt folk tränar för att vinna. Han liksom hade den åhörargruppen. Som visste vad tävling och sport var. Men jag tror också att han var en lite vinnarskalle. Men i vilket fall så var han en kille som verkligen gav allt när det gällde Jesus. Verkligen allting. Och idag ska vi hålla oss lite kring de texterna där han pratar om det här. Och vi ska läsa mycket Bibel och hoppa runt lite. Så jag hoppas du hänger med. Och vi ska inte vara kvar så länge i varje. Och jag kommer läsa alla bibeltexterna. Så hoppas vi hänger med. Vi ska börja i första Korinthierbrevet 9. För att ge oss lite en känsla av Paulus tävlingsspråk. För när vi läser om de som tränar inför loppet. Så vet vi att de här som tränade inför det, de avstod ohälsosam mat, alkohol och fysisk intimitet. Allting för att hålla fokus. De gav bort liksom allting annat. Nu var det målet i sikte. Och vi som följer lite elitidrottare kanske längtar fler än jag till att vinterstudion drar igång och alla längdskidtävlingar och allt. Men de går ju all in. De ger upp så mycket för att vinna sina lopp. Och i första Korinthierbrevet 9:24 så läser vi så här. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt någon som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Här använder Paulus den här metaforen av idrotten, av tävlandet, för att få oss att förstå att i den här världen så är det som att vi alla tävlar olika slags lopp. Och om vi tävlar här i världen så gör vi det för en krans som kommer vissna. Det kommer inte finnas någonting kvar som håller in i evigheten. Men om vi gör det för Jesus skull, om vi springer hans lopp, då bär det in i evigheten. Och jag vet inte hur ni känner, men jag som lite tävlingsinriktad, jag känner att ja, men här, han får igång mig. Nu ska vi tävla. Han peppar upp att kom igen. Vi har något så viktigt. Nu ska vi hoppa igen till Filipperbrevet. Filipperbrevet 3. Filipperbrevet 3 och 12. Och där skriver Paulus så här. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Jesus Kristus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Jesus hade fått tag på Paulus. Han var gripen av Jesus, av Gud. Och nu vill Paulus gripa tillbaka, få tag i det som Gud har för honom. Han har blivit gripen av Jesus. Han har fått smaka av nåden, fått ett helt omvänt liv, gått från mörker till ljus. Han var helt beroende av Guds nåd för att det skulle kunna hända. Men i det här som Paulus skriver så märker vi att sakerna vävs samman. Guds nåd till oss. Vi är gripna av honom. Men också responsen tillbaka. Att vi får fånga det han har för oss. Att Guds nåd är en del, men vår respons är en annan del. Aldrig någonting så att vi kan förtjäna eller prestera för att få den där nåden. Men en respons på det Gud har gjort. Och vi får inte den här nåden bara för att vi ska sätta oss ner och tänka, vad bra att jag är frälst. Utan nåden ger oss en responsmöjlighet. Vi har ett mål att sikta på. Och så säger Paulus att han glömmer det som ligger bakom och sträcker sig mot det som ligger framför. Här är det som att han ställer om. Han byter perspektiv. Han låter inte det som ligger bakom få definiera hans framtid. Hindra det som Gud har tänkt framåt. Paulus, han hade ju lite bagage med sig. Förföljt kristna, dödat, varit riktigt ond. Och man skulle ju verkligen kunna tänka sig att han ville hålla sig lite i bakgrunden. Med det han hade i bagaget. Men han sträcker sig framåt. Han låter inte det som var få definiera. För nu har han nåden, nu har han något helt nytt att leva i. Och kanske handlar det också, utöver det här med att byta perspektiv och inte definieras av det, också om att inte nöja sig. Att inte tänka att det som ligger bakom, det har varit så bra. Jag har sett så mycket av Gud, jag har varit med om så mycket. Det är bra så. Utan att hela tiden sträcka sig ännu längre framåt. Att Gud har ännu mer. Och så skriver Paulus att han jagar mot målet för att vinna segern. Få hem det där priset som är kallelsen till himlen i Jesus Kristus. Priset som innebär att när du och jag blir frälsta, när vi drabbas av nåden som tvättar oss rena och vi blir upprättade, då säger Gud, välkommen, evigheten är din, himmelriket är ditt. Och här är det inte heller så att Paulus sätter sig ner och tänker, vad gött, jag är frälst och jag har ett hopp i himmelriket. Utan han ser det där målet där borta. Hoppet om att han ska få vara i evighet. Som ger ljus in i hans liv. Som gör att han lever nuet med det hoppet. Han bär det hoppet här och nu. Och låter det få prägla hur han lever sin nutid. Vi ska hoppa till ett nytt ställe nu. Nu ska vi till Timoteusbreven. Vi börjar i 1 Timoteus 1, vers 18-19. För här kommer vi in till breven där Paulus skriver till Timoteus och peppar honom. Men lite typ av samma snack. Att kom igen, spring, kämpa, heja dig. Och Timoteus, han har fått en kallelse. Han har fått profetord över sig att han ska ta itu med vilseledande lärare. Och både Paulus och Timoteus vet att det här kommer innebära stora utmaningar och kamp. Men att det är något gott, för det är ju för Guds skull han kämpar. Och här så skriver, hoppa lite längre in i vers 18, så skriver Paulus, i kraft av dem, alltså de här profetorden, ska du kämpa den goda kampen i tro och med rent samvete. Timoteus vet, Paulus visste, vi behöver också veta vad det är som ligger till grund för att vi gör det vi gör. Vi kanske inte har personliga profetord alltid, men vi har en bibel som säger vilka vi är. Som säger vad vi har fått för kallelse. Som säger att du och jag, vi ska vara lärjungar. Vi ska visa på Jesus i allt. Vi ska sprida evangeliet. Och i den kampen står vi alla. Och i kraft av dem, profetorden för Paulus, men kanske kraften av Guds ord in i våra liv, så ska vi kämpa den goda kampen i tro och med rent samvete. Och sedan talar Paulus om för Timoteus hur felaktigt vi kan hamna med falsk gudsfruktan och vilka olika syndiga beteenden vi kan drabbas av. Och så säger han i kapitel 6 i 1 Timoteus fortfarande, i kapitel 6 vers 12 så här. Kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet. Att kämpa trons goda kamp, Då kommer vi in på det här med kämpa igen. Som idrottsmännen. Det innebär ju att de hela tiden springer. De boxas, de brottas. De gör någonting aktivt. Det är inte så att man gör det en liten stund i sitt liv, utan de tränar för det hela tiden. De håller det aktivt. De gör det i sitt lopp, så springer de. Slutar de springa så förlorar de. Det är någonting aktivt det här. Och kämpa här för oss betyder ju för oss att vi behöver vara aktiva. Vi behöver vara deltagande. Att hålla i det som vi gör. Och vad är det då vi ska kämpa i? Vi ska kämpa i trons goda kamp. Paulus säger det om och om igen. Trons goda kamp. Och här handlar det inte om olika grejer, om olika kamper, om olika mål. Utan hela tiden när Paulus pratar om det så har han preciserat det till trons goda kamp. Det innebär att det finns en kamp som vi kämpar allihopa. Och den kampen handlar om att vi ska sprida evangelium och få folk in i himmelriket. Att Guds rike ska få plats här på jorden. Den kampen har vi alla. Om vi kommer till andra Timoteusbrevet så håller vi på att få möta Paulus när han nu har insett att nu är det inte långt kvar av mitt liv. I andra Timoteusbrevet 4 och vers 7-8. Med insikten om att nu kommer de nog snart att ta mitt liv. Så skriver han så här. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den som Herren, den rättfärdige domaren. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Paulus, han satt och tittade tillbaka på sitt liv i fängelset som jag tror han satt i här. Och ser tillbaka och inser att jag har kämpat trons goda kamp. Jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Det jag tycker är härligt här, det är att han säger att rättfärdighetens segerkrans väntar honom och alla oss som älskar hans återkomst, Jesus återkomst. Men han gör ingen liksom uppspaltning av vad han har åstadkommit. Han lägger ingen värdering i att jag har kämpat väl. Det innebär att jag har sett till att så här många kyrkor har bildats. Jag har sett till att så här många har blivit frälsta. Jag har avsatt så här många falska lärare. Han har ingen uppspaltning alls av det. Utan säger bara att jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Och så det viktigaste. Jag har bevarat tron. Han har kämpat för någonting som är värt någonting i ett evigt perspektiv. In i himmelriket. Om han har lyckats eller misslyckats, det spelar som egentligen ingen roll i det här. För han har bevarat tron. Han har hållit kvar det allra viktigaste. Och den här kallelsen gäller oss alla. Att vi får kämpa den goda kampen. Du och jag har ett lopp att springa in i himmelriket. Och på vägen får vi sprida evangeliet. Inte med någon prestation, inte med någon prestige, inte med några krav att så här, ja, men om du lyckas med det här under ditt lopp, då är himmelriket ditt. Utan det är ditt när du är frälst. Men vi har ett uppdrag på vägen. Och det här evangeliet som Kamenol Felix får verkligen visa i handling. Att Jesus älskar varenda en. Så som de har sprungit i 30 år och fortsätter springa. De ger inte upp. De boxas inte i tomma luften, utan de har målet i sikte. Fler ska in i himmelriket. Vi ska visa på Guds rike här och nu. Med målet i sikte, med himlen som vårt hopp och med vissheten om att Jesus är här och nu, så får vi leva ett liv i nära relation med Jesus. Där han får leda oss och ge oss den kraft som vi behöver för det loppet som vi har. Och jag tror att vi alla som bekänner Jesus som Herre i våra liv är bärare av det här uppdraget. Du har ett lopp att springa. Och våra lopp kan se lite olika ut. Men kampen är ju densamma. Trons goda kamp. För att du och jag ska lyfta Guds evangelium till oss människor. Och hoppet som väntar. Så jag vill avsluta bara med att slänga upp några frågor som kanske får dig att tänka efter. Hur ser ditt lopp ut? Och vad behöver du i din träning, i ditt liv för att orka springa det loppet? Vad behöver du fylla din tid med? Och så vill jag ge en liten utmanande tanke. Att har du kanske suttit på bänken ett tag, glad åt din frälsning och känt att härligt att jag är frälst. Men kanske känner nu att ja, men det kanske är dags att jag slutar upp med den där pausen och börjar springa igen. Du kanske suttit på avbytarbänken och känt att ja, men jag orkar inte mer. Men kanske det är dags att börja fullborda loppet. Få med fler till himmelriket. Och i trons goda kamp så är jag helt övertygad om att det är fullt av nåd. Det är helt fritt från bedömning. Och det är endast en respons på det Gud redan har gjort. Han har löst allt åt oss. Han har frälst dig och mig. Och vi får respondera på det. Vi ber. Jesus, tack att du är mitt ibland oss. Att vi får känna dig, du som tar bort all synd, all brustenhet i våra liv och fyller det med din nåd och upprättelse. Jesus, ge oss styrkan och kraften och modet att kämpa din goda kamp. Så att vi får springa loppet hela vägen. Så att fler får möta dig. Så att fler får tag på vem du är, Jesus. Få förvandla det liv som håller in i evigheten. Och Jesus, vi ber för det här arbetet i Camino Felix. Tack för att de har kämpat. Tack för att de har hållit ut i så många år. Vi ber för det arbetet att det ska fortsätta ge den frukten det har gett. Att du ska fortsätta leda dem i att utveckla detta arbete. Tack för alla de barn som har fått sina liv förvandlade där. Tack för att det är fler barn som ska få sina liv förvandlade. Tack för att det arbetet får visa på att du, Gud, älskar varenda människa.